Jag ska börja med att visa en bild. Nu har vi inga barn här. Jag tänkte att det var lite för barnens skull också. Ni ser vad som jag har ritat här. Ni har ju mera valmon här, men ni vet att det här är en solros. Och då tänkte jag fråga, vad behöver en solros för att leva? Ni kan svara fritt. Förlåt?
Näring.
Näring.
Jord.
Jord. Sol. Vatten.
Ett frö att växa ifrån.
Ett frö som den kan växa ifrån. Vad får vi av en solros?
Olja.
Olja. Solrosolja. Frön, ha på flingor. Glädje. Är inte det en stor glädje att se en kropp solrosor? Det är fantastiskt. Temat för idag var medmänniskan. Men rubriken på det här bibelstället, evangelietextet, var älska era fiender. Och jag har verkligen fått jobba med det. För det är alltid väldigt bra att predika över vänner, men fiender. Så jag har lite spridda tankar om det, för det var ganska svårt. Den här texten är väldigt kort idag och vi får här fundera vår kärlek som behöver växa och uppmuntras faktiskt idag. För att vi ser fram emot Guds rike. Varför ska vi vara snälla? Därför att vi mår bra av det. Människorna mår bra av om vi är snälla mot dem och gör gott för dem. Och det är roligt att ha nöjda människor överallt. Och vi får själva direkt fördelar av att vi har varit snälla mot någon. Och ett samhälle som fungerar etiskt bra, det är ett bra samhälle. Och världen blir bättre om vi är snälla mot varandra. Men idag då, varför ska vi älska de här elaka och onda människorna? Och det finns ju så stort behov av det idag. Vi alla oroar oss för utvecklingen i Sverige och hela världen. Så de här elaka människorna, de behöver befrias. Också de som förtrycker andra människor behöver frihet själva. Och Jesus livshållning avslöjer den här tomheten hos människor som förtrycker andra människor. Sådana människor som beundrar makt, hjältar och får sina mål genom våld. Men vi som är här, vi ska se fienden som en människa. Man tycker inte om vad de gör, men vi måste älska dem. Och att älska, det är att önska det bästa för dem. Vi har alla vänner. Och vi tycker om dem som vi umgås med i vanliga fall. Och vi visar vänlighet mot dem. Och vår politik och historien är full av kända vänrelationer på olika sätt. Och vi har vänner och där tänker inte på i titlar och framgångar. Utan där är vi trogna och glada med varandra. Vi är också bekanta som vi umgås med, som vi är vänliga mot. Det är ofta grannar, arbetskamrater och körmedlemmar. För i kyrkan så har vi våra kristna syskon som vi umgås regelbundet. Och då har vi den här gyllene regeln. Den gyllene regeln sammanfattar hela bergspredikans ord och gamla testamentets etik. När Jesus säger i Matteus 7:12, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Men när jag frågade en medlem i kyrkan så sa hon, hur vet jag vad de vill? Jag kan ju inte läsa tankar. Och det är inte så att alla människor tycker om att man ringer till dem eller vill komma på besök. För då måste de städa huset och baka. Det är inte självklart. Och så sitter det någon människa alldeles ensam och känner sig verkligen bortglömd. Jag har en dikt från en 90-årig kvinna som jag tycker är så fin. Så jag vill läsa några rader från hennes dikt. Hon heter Eva Alin. Och det är så fint med de här 90-åringarna. De har liksom inga hämningar. De vet. Jag satt och tänkte en afton här för liden. Mina tankar gick långt tillbaka i tiden. I många år har jag tillhört denna samling. Och jag tror att jag blir kvar tills jag blir gamling. För jag tycker att vi hör ihop. Här finns män och kvinnor, gamla och unga, långa och korta. Lätta och tunga. En del har det knappt, medan andra är rika. Det finns inte två som är alldeles lika. Men tänk att vi hör ihop. En del är frimodiga, andra är blyga. Somliga är lättsamma, andra åter lite dryga. Några ibland oss är mer högljudda än andra. Men jag tror att vi kompletterar varandra. Just för att vi hör ihop. Man kan vara studerande eller pensionär. Arbeta inom vården eller i någon affär. Måla, snickra eller jobba i fabrik. Man kan vara lärare eller syssla med politik. Och ändå kan vi höra ihop. Vi skulle vilja se en väldig expansion där folk blir frälsta, döpta och anammar tron. När människor i massor vandrar till vår kyrka, för vårt samhälle och moralen, vilken styrka och underbart för oss som hör ihop. Till sist. När vi står färdiga att lämna detta livet, när vi gjort vårt och livsarkivet är fullskrivet, eller när Jesus kommer för att hämta sin brud och vill föra oss alla hem till himlens Gud, då gäller det att vi med honom hör ihop. Att vara vänlig mot dem man känner och trivs med. Det är inget märkvärdigt. Istället så utmanas vi att älska våra ovänner. Och det är att man bemöter människor på det sättet de behöver bli bemötta med. Lär vi något om vi älskar ovänner? Vi lär mycket om oss själva. Vi lär tolerans. Och om vi har svårt med någon människa så kan vi ändå sätta upp goda mål för oss själva. Vi har en kärleksskuld som vi aldrig blir av med, läste vi tidigare i bibeltexterna. Vi kan inte tycka om alla människor, men vi ska älska dem. Vi kan önska det bästa för dem i alla fall. Och onda människor visar var godheten finns. Öga för öga, tand för tand. Det är en rättsterm från förr i tiden. Och den formuleringen, den var rätt fram. Den visar att det ska inte ske någon upptrappning när det är tvister. Utan öga för öga, exakt samma som jag ska du få lida. Men Jesus avvisar den sortens rättvisa i sin bergspredikan. För Jesus har inte kommit för att upphäva lagen och profeterna, utan att uppfylla. Han kommer med någonting nytt. Och jag läser de avgörande ställena i Bibeln som talar just för den här uppfyllelsen. Jag läser först från Jesaja 35, 4-16. Där skriver man så här om tvister. Var frimodiga, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Ja, själv kommer han och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jupla. Och då läser jag om Jesus i Lukas 7, kapitel 7, verserna 22. Och Jesus svarade: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattar får ett glädjebud. Jesus utelämnar hämnden. Och så har vi läst olika exempel på det. Hur Jesus gör på ett nytt sätt. Han visar vems skuld felen är. Och vad som är rättvist. Och hur man kan på ett fredligt sätt bemöta de här orättvisorna. Och det är fyra saker som han nämner som jag kortar upp. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Det var så att Herren fick slå sina slavar och man gjorde det värdigt med högra handen och med handflatan mot den här motståndarens högra kind. Då gjorde man så här. Men om han vänder kinden åt andra hållet, då, hur ska han då kunna slå honom? Så då får han skämmas för att han kommer i en situation där människorna skrattar lite faktiskt. Om någon vill processa mot dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Här är det en fattig stackare, en skjorta, om man ska ha rättegång. Då kommer den här fattiga mannen utan skjorta med sin mantel, och så ger manteln också, står utan kläder. Vad tänker människorna runt omkring om den som vill ha det? Han får skämmas. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, gå två. Det var så att de romerska soldaterna hade rätt att kräva att människor som jobbade på fälten, att ta en därifrån och sa, du får bära min packning. Och de fick bära soldaternas packning. Och det var ungefär 1,5 kilometer. Och så säger den här mannen som är där att jag kan bära dubbelt så mycket. Då blir den här soldaten paff. För då blir ju den här mannens arbetsgivare arg för när han är borta från arbetet. Och då får soldaten skäll. Så att det var liksom straff från andra hållet. Och sen att man ska inte vända ryggen åt den som vill låna. Och vi människor, vi kan vi lära oss att inte hata. För visst är det så att man blir så arg när det händer saker. De hade stulit en del av min mans bil. Och ja, man blir sur. Varför går de och tar så där från bilen? Det är lite onödigt. Är det så att vi har hatet inom oss på något sätt? Att det är naturligt att man blir så arg. Man vill ge igen. Men idag uppmanas vi att hitta motsatsen. Motsatsen till det här öga för öga tänkandet. Och det är att man ska inte alltså vara undfallande och passiv. De här exempel som Jesus hade, där var de inte passiva, eller de var inte undfallande, utan de gick emot det här orättvisorna. Men på ett bra sätt. Vi tror att öga för öga är det aktiva. Och motsatsen är att sitta stilla och bli illa behandlad. Men så är det inte. Det är inte så Jesus menar. Vi har fel bild. Och kan det vara så att just vårt samhälle har växt med filmer som glorifierar hjältar som hämnas med våld, maktspråk och filmer och filmstjärnor och allt det här. Att vi har den uppfostran i oss att det blir på det här sättet. Att våldet ökar, för man vill ha allt det där. Man har det som ideal, som mall. Så vi behöver verkligen Jesus tankesätt. Och Jesus själv är ett mönster av annan slag än det här öga för öga. Jesus var inte passiv. Han teg. Han svarade inte Pilatus, det maktspråk. Var avvisande. Var korthuggen. Och till och med våldsam när han välte på orden. Han var vapenlös och värnlös. Men de mäktiga människorna kände sig svaga och förvirrade när Jesus var med. För han hade en kraft. Och det är ibland väldigt effektivt att bemöta en ovänlig person med mycket kärlek och vänlighet. Jag kan berätta en händelse för mig själv. Jag var och fikade på Vetekatten i Stockholm. Ett fint café. Och stod där och såg de här fina tårtbitarna som var till kaffen. Och det var lång kö och jag bara såg fram emot att köpa den här tårtbiten. Och när jag kom fram vid min tur, så precis innan så var det en ung kille som köpte den. Och det var den sista. Så jag fick köpa en skorpa. Och jag kunde inte låta bli att slänga när han gick förbi. Ja, nu hade du all tur. Varpå han gjorde, tog min skorpa och la tårtan i min hand och gick. Och jag kände mig så dum. Men jag tror att det är liksom ett sätt att gå emot på ett bra sätt. Om man skulle liksom tillämpa det här öga för öga metoden så skulle världen gå under. Så den här medkänslan och lusten att hjälpa varandra, det är den som håller världen igång. Och vi funderar ju mycket på varför det finns så mycket ondska, när vi istället borde fundera varför det finns så mycket godhet som Gud visar oss varje dag. Att vara vänlig och att vara vän, det kan man vara på rätt sätt om man först mött den här kärleken från Gud. Då har man fått och då kan man ge ut. Stefan Einhorn har skrivit en bok, Var snäll med förstånd, alltså konsten att vara snäll. Är det någon som har läst den boken? Ja, det är en fin bok. Jag säger några ord från den boken. Han säger så här att vi ska lära oss att vara snälla. Man kan faktiskt lära sig. Man kan ha ett positivt mål i huvudet hela tiden. En snäll människa blir omtyckt men mindre farlig. Man kan lita på snälla människor. Snälla människor utnyttjas. Tyvärr. Man blir föraktad, till exempel på jobbet. De starka tar för sig. Vi ska visa respekt mot andra, men också mot oss själva. Vi ska inte finna oss i att bli illa behandlade, men vi ska vara snälla. Om jag är lycklig sprider jag glädje till min omgivning. Och det är bra om alla är snälla. Är det något vi kan påminna oss om idag? Att det här är hela världens framtid. Det måste bli en förändring. Guds rike måste få mera plats. Vi måste bli lite kloka och lära oss med förstånd vara snälla. Och på Gotland vet man hur man vårdar solrosor. Det är jag glad över. Kan det vara så att det är lite samma sak att våra människor? Det är inte svårare än så. Ge dem näring, ge dem värme, uppmärksamhet. och de strålar mot oss. De är sig själva, de är vackra i sig själva. Och ju fler, desto vackrare. Och så får vi deras produkter. Glädje, kärlek tillbaka. Det här ska jag svara till henne som frågade mig. Hur ska jag veta? Vi hörde sist i bibelläsningen idag att var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och när vi hör det så tänker vi att vi måste vara felfria. Men ingenting är mer fel. För i Kolosserbrevet 3:14 står det att vi ska ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Vi kan inte vara perfekta. För fullkomlighet betyder egentligen att vi ska vara helhjärtade. På samma sätt som Gud ger oss kärlek helhjärtat ska också vi vara helhjärtade, äkta. Säga som det är. Inte krångla till. Och då får vi leva tillsammans med alla andra helhjärtade som vi kan lita på. Och det är nåd. Och det är den nåden som håller oss samman. Och i kyrkan där vi är samlade liksom ger den här kraften att sen kunna gå ut. Igår hörde vi en predikan om tre typer av kärlek. Den fysiska attraktionen och sen den här vänskapsrelationens kärlek. Men också om den gudomliga kärleken. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Johannes 15:13. Jesus har gjort det. Han har gett sitt liv för oss. Och det är det högsta och största man kan göra. Och allt beror på Guds kärlek till oss. Vi behöver fundera vad som hindrar oss att inte ta emot det. När vi kommer med allt vårt till Jesus ser han på oss med kärlek. Och vi kan vila i den tryggheten också idag. Men alla de andra, vår nästan, behöver också få del av det och lära känna Jesus om de inte gör det ännu. För att den kärleken gäller också för dem och alla de som sitter i fängelse och snart ska sättas i fängelse. Vi ska be för dem. Dyrbara kärlek, du kommer och ställer dig bredvid varje människa med din välsignelse. Lyssna då vad Guds kärlek säger till dig som är avsett för dig. Där finns tillräckligt för att din tro ska växa. Gud ger små troende nåd och välskapsbevis just i det som alla behöver få. Gud, hjälp oss att leva så att vi ser våra medmänniskor genom dina ögon. Vi prisar dina höga syfte med människor och ditt rikes stora kraft att komma. Amen.